Det blir lägre inkomstskatt från och med nästa år. Det beslöt regeringen förra veckan i de så kallade halvtidsöverläggningarna. Och det är inte allt. Man sänker också på den skatt som företagen betalar på sin vinst, alltså samfundsskatten. Sen kom det en rad andra åtgärder också, men idag tänkte vi i huvudsak fokusera på skattepolitiken i slaget. Har regeringen hittat rätt medicin för att få fart på den ekonomiska tillväxten? Vilka följder får skattesänkningarna för den offentliga sektorn? Och vem eller vilka gynnas mest av de här finanspolitiska besluten som regeringen tog förra veckan? Det debatterar vi idag. Välkommen till slaget. Otto Andersson, riksdagsledamot för SFP och ordförande för riksdagsgruppen. Välkommen.
Tack och goddag.
Och med oss från Ekenäs har vi Johan Kvarnström, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Välkommen.
Tack så mycket.
Och jag heter Ville Hupa. Otto Andersson, inkomstskattesänkningarna beräknas kosta ungefär 1 miljard euro. Och det här är ett läge där de offentliga finanserna redan nu är hårt utsatta. Hurdan risk tar ni med regeringen med att sänka skatterna i det här ekonomiska läget, inkomstskatten?
Ja, det är viktigt att börja med att se att hur har den ekonomiska utvecklingen i Finland varit. Om vi tittar 17, snart 18 år tid så har Finland saknat en ordentlig ekonomisk tillväxt. Och det är en hurja lång tid. Och där skiljer vi oss från våra referensländer i Norden och till exempel Tyskland. Och det är helt klart att om vi inte får fart på tillväxten så får vi inte Finland på fötter. För Finland kan inte lyftas enbart genom skattehöjningar eller tilläggsnedskärningar. Men om vi inte lyckas få fart på tillväxten så kommer varje regering nu de kommande 10 åren att vara i den här samma situationen som nuvarande regeringen har varit. Det vill säga att anpassa utgifter och också delvis höja skatterna. Och det är bakgrunden varför regeringen har fattat beslut om de här kraftiga tillväxtåtgärderna. Som Ville sa så handlar det om en kraftig sänkning av inkomstskatten. 650 miljoner av den här miljarden riktas till låg- och medelinkomsttagare. Där ingår också en 100 miljons justering så att inte pensionärernas beskattning skärps med anledning av den här inkomstskattesänkningen. Och så sänks den här samfundsskatten, det vill säga den skatt som alla våra företag betalar med 2 procentenheter. Och det där, tanken här bakom är förstås det att vi ska öka alltså finländarnas köpkraft, försöka få fart på den inhemska konsumtionen, skapa efterfrågan och sedan så förstås skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företag att verka. Vi ska minnas att var finns och var skapas de nya arbetsplatserna? Jo, det är i näringslivet och företagen.
Bra, vi ska titta närmare på de här åtgärderna ännu. Men Johan Kvarnström, hur ser du på de här skattesänkningarna som ett led i att försöka få igång tillväxten?
Jag ser på dem nu med ganska stor oro och finner dem orättvist riktade för samma regering som nu hela perioden har sagt att det är absolut ekonomiskt nödvändigt att göra svåra, delvis skadliga, delvis omänskliga nedskärningar för att vi har så svårt ekonomiskt läge, så anser nu att vi ändå har det så pass bra att vi kan sänka skatten för 2 miljarder euro. Och även om drygt en halv miljard riktas mot låg- och medelinkomsttagare så blir det ju kvar en väldigt stor del som går till höginkomsttagare och de får både proportionellt och i absoluta tal mest pengar kvar i handen efter de här ändringarna och en vanlig lärare blir på ganska nära plus minus noll i och med att man också slopar vissa avdrag som avdrag för fackföreningsavgift och arbetsrum.
En kritik som man faktiskt har hört här är just det att ett ganska konsekvent budskap från regeringen har varit att pengarna är slut, den offentliga sektorn måste dra åt svångremmen. Nu undrar de många som Johan Kvarnström säger att hur man har råd att sänka både inkomstskatten och samfundsskatten, något annat.
Här är säkert viktigt ännu att komma ihåg att när vi tänker på den här ekonomiska lägesbilden som jag just berättade om, så nu har ju situationen ännu delvis ändrat. Om vi tittar tillbaka på de föregående 18 åren så där har varit väldigt många olika regeringar. Socialdemokraterna har varit statsministerparti, finansministerparti, SFP har suttit med i de här regeringarna. Så den här bristen på tillväxt, så den har varit oberoende så att säga regeringens politiska färg. Och så här kan det inte fortsätta. Men dessutom nu så vet vi att USAs president Donald Trump... det är svårt för vem som helst att hänga med att vad linjen är, men liksom ett handelskrig och faran för det är ju liksom hela tiden framför oss. Och det förstås försämrar den liksom ekonomiska utvecklingen ytterligare. Och det var ju en av orsakerna också varför finansministeriet ansåg att om inte regeringen fattar de här kraftiga tillväxtåtgärderna, så då riskerar den lilla tillväxten som vi såg att kanske som höll på att komma, så skulle den försvinna helt. Nu kritiserar Johan Kvarnström regeringen för att vi sänker skatten på arbete. Är det inte så, Johan, att SDP så sent som förra hösten föreslog, och ni gjorde oppositionspolitik på det, och tyckte att regeringen borde just sänka skatten på arbete. Ni föreslog väl en 500 miljarder inkomstskattesänkning som riktades till låg- och medelinkomsttagare. Och det är lite till vad regeringen gör just det här. Och ni ville göra det här genom att höja på det här arbetsinkomstavdraget och också på det här barnhöjningen för arbetsinkomstavdraget. Och nu gör regeringen just det, så nu skulle Johan gärna få berätta att vad är problemet när vi gör det som ni själv har föreslagit.
Absolut, ja, väldigt gärna. Det är den övriga delen av de här skattesänkningarna, att vi välkomnar nog skattesänkningar på arbete för ungefär just en 500 miljarder, men den här 1,5 miljarden så skulle vi inte vilja sänka skatten nu, dels för att det innebär väldigt destruktiva nedskärningar i utbildningen från kommunerna och att statsskulden då riskerar öka väldigt brant. Och det är helt sant som Otto sa, det är vi helt eniga om, att det är ett problem att vi inte har haft reell tillväxt i Finland på en 15-20 år. Men vad man har gjort under de här åren är ju bland annat att man vid upprepade tillfällen har sänkt samfundsskatten, och vi ser ju att det inte har lett till reell tillväxtökning. Så ur det perspektivet så ifrågasätter jag den här sänkningen i den här svåra ekonomiska situationen, då det också ska finansieras med nedskärningar som jag befarar att blir dyrare i längden.
Ja, vi ska återkomma sen till samfundsskatten nu skilt här, men precis som du säger, har den sänkts tidigare bland annat av finansminister Jutta Urpilainen då år 2014, socialdemokrat. Otto Andersson.
Jag måste först tacka Johan Kvarnström för det att han ändå liksom tycker lika gällande det här med sänkning av inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare. För det tror jag faktiskt den första socialdemokratiska betydande politikern har sagt på det. Så jag tycker att här vill jag nu också inför lyssnarna säga att tacka för Johans konstruktiva linje där. Jutta Urpilainen fick ju betala ett högt politiskt pris för den här stora samfundsskattesänkningen. Men den var ju helt nödvändig. Alltså om vi i det här läget skulle fortfarande ha den där jättehöga, en av Europas högsta samfundsskattenivåerna, så skulle ju vår ekonomiska tillväxt vara betydligt, betydligt sämre. Sen så sa ju till exempel forskaren och ekonomisten Vesa Vihriälä i A-studio att han anser att den här sänkningen av inkomstskatten hör till den bästa änden av tillväxtåtgärder. Och finansministeriet räknar ju ganska långt så att efter några år så kommer de här så kallade, det här är ju det här modeorden, de dynamiska effekterna, det vill säga att vad ger en skattesänkning för liksom tilläggseffekt för ekonomin. Så finansministeriet, och det här är ju en tjänstemannaberedning, de gör det med tjänstemannaansvar, så räknar med att de här inkomstskattesänkningarna på sikt kommer så att säga ganska långt finansiera sig själva. Delvis också den här samfundsskatten.
Bra, vi ska det här, jag kommer lite in här med för att hålla lyssnarna med här på traven. Det som alltså nu regeringen har beslutat göra är att sänka den högsta marginalskattesatsen från 58% till 52%. Alltså den inkomstskatt som man betalar för varje ytterligare intjänade euro om man förtjänar mycket. Det här förstås gynnar mest de som har de högsta inkomsterna och inkomstskatterna. Otto Andersson, du får ännu en fråga här. Varför är det här bra politik?
Det här är ju en följd att vi har en väldigt progressiv beskattning, så det blir onekligen så att när man så att säga ganska långt genom hela linjen sänka på inkomstskatten, så blir det onekligen så att, som du säger, att höginkomsttagarna gynnas mest. Men finansministeriet faktiskt ansåg sin tjänstemannasyn att det här är en av de effektivaste det där tillväxtåtgärderna. Och också i Sverige så har det där Riksrevisionen konstaterat att när man hade granskat sänkningen av inkomstskatterna i Sverige som gjordes mellan 2011 till 2023, och då hade man i Sverige sänkt inkomstskatten med nästan 100 miljarder kronor, alltså vi talar om 10 miljarder euro, så säger de så här att detta enligt våra beräkningar lett till en jämnare inkomstfördelning och bedöms på lång sikt leda till högre sysselsättning och flera arbetade timmar. Det innebär att skattesänkningen delvis finansierar sig själv. Det här var alltså från Sverige och Riksrevisionen.
Johan Kvarnström,
Replik.
Ja, replik, varsågod. Men om jag tolkar det rätt, så alltså du välkomnar de här lägre lönerna för vanliga, lägre skatter för vanliga löntagare. Men varför är det ett problem att de som redan nu betalar hög skatt och har höga inkomster får en större skatt, lägre skattesats?
Jag tänker för det första att tajmingen är väldigt problematisk redan ur en rättvise synpunkt. Att vi är som sagt i en situation där människor i utsatt position kan drabbas oskäligt hårt. Kan vara för att bostadsbidraget har sjunkit, för att studiestödet inte har indexjusterats upp. Vi vet att vräkningar har ökat och så vidare. Och att i den situationen tänka att nu är det, när det är väldigt tajt om pengar, så hur ska vi hushålla med de knapra resurser vi har? Och att då tänka att till exempel den som tjänar 20 000 euro i månaden nog ska få en skattelättnad på ungefär 9 000 euro om året. Så det strider nog mot åtminstone min rättvise uppfattning. Sedan så är det så att vi har ett allmänt problem. Vi vill alla säkert fatta faktabaserade beslut. Men där har vi ett allmänt problem att det inte finns riktigt en att nationalekonomi har så otroligt många faktorer för att samhället är komplicerat som behöver beaktas, och det gör ju att det är inte en neutral naturvetenskap, och forskare och experter är väldigt oeniga. Att jag tror att alla beslutsfattare har ganska lätt att hitta något forskningsunderlag som stödjer just ens egen synpunkt. Att nu efter halvtids överläggningarna så såg vi flera professorer som konstaterar att det här besluten som regeringen fattar så ökar på statsskulden. Och så finns det då, som Otto nämnde, det finns finansministeriets åsikt eller uppfattning. Men det är ett allmänt problem, och det beror på tidsperspektiv och det beror på vad alternativen sen leder till. Men det skulle säga att om man då tror på de här dynamiska effekterna på riktigt, så då är ju frågan, varför har regeringen inte från början gått in för den här linjen, utan varför först nu?
Otto Andersson.
Jo, jag måste hålla med om Johan i det där att nationalekonomi och det är inte en exakt vetenskap, och det finns olika, och där har Johan helt rätt att ekonomister ser ofta från olika synvinklar, och det finns liksom inte en absolut sanning, men förstås regeringen måste ju bygga sina beslut också på tjänstemannaberedningar, och det tror jag att Johan håller med i, att hela vårt system bygger på det, att vi har tjänstemän som gör med tjänstemannansvar beredning. Det har vi också i välfärdsområdet och kommuner likväl i staten. Men det som jag läste upp, så tyckte jag var ändå ganska en stark åsikt från Sverige, vårt närmaste referensland, där inkomstskattenivån är mycket lägre. Sen är det viktigt att komma ihåg att det där regeringen till exempel nu sen höjer indexbinder alkoholbeskattningen, höjer beskattningen för nikotinpåsar, för läskedrycker, att och sådana, så att säga, hur ska vi säga, mera skadliga saker, så höjs skatten, och jag tror att ingen i sig, eller jag tror inte att Johan motsätter sig de här åtgärderna, men det som jag skulle vilja gärna höra att när SDP som helt naturligt som oppositionsparti kritiserar regeringen, så vad är Johan liksom era sätt att få fart på tillväxten? För ni har själv vilja sänka skatten. Samtidigt så kritiserar ni hårt i regeringen, till exempel att regeringen ökar anslagen för de här FPA-ersättningar inom privathälsovård, men så valde ni ändå att rösta för dem. Och så har jag här ganska många andra exempel där ni har ganska hårt kritiserat regeringens politik, men när ni har kommit med era egna alternativa budgetförslag så har ni inte ändå liksom kunnat presentera till alla delar hur ni skulle göra annorlunda. Så nu skulle det vara gärna säkert intressant för oss alla att höra att hur ska Socialdemokraterna
Johan
se till att tillväxten kommer igång?
Ja, och jag förstår det precis samma som på riksdagens frågestund, att det är helt förståeligt att regeringen ofta vill vända ljuskäglan mot SDP, och det är i sig
det
är helt välkommet, och anfall är bästa försvar, som vi vet. Jag skulle säga att,
men hur ser ert alternativ ut?
Jag skulle säga att stora bilden vad gäller uttryckligen tillväxt, så är nog att vi tror på två saker. Att vi måste satsa på utbildning som Finlands trumfkort och allt mera i framtiden. Och att den stora bromsen för tillväxten är invandring. Alltså att vi behöver invandring, och att den här åtstramade invandringspolitiken utgör ett stort hinder över tid, för att vi kommer inte att få ekvationen att gå ihop. Och där, på den punkten tror jag vi är väldigt eniga med Svenska Folkpartiet om invandringens väldigt centrala roll för tillväxt över tid. Sen finns det många andra saker. Vi vill höja momsgränsen till 30 000. Vi vill ta vissa saker tillbaka till den lägsta momsklassen. Istället för skattesänkningen så vill vi ha istället mer riktade skattestöd för investeringar och så vidare. Men ännu måste jag säga om den där Sverige, att då Sverige gjorde ändringar, så just det är många faktorer som påverkar, och då var Sverige i ett starkare ekonomiskt läge, och priser blev inte enorma nedkärningar i välfärden, och varför Sverige var i ett starkare läge så har uttryckligen att göra med en annan demografi på grund av annan invandring.
Otto Andersson.
Jag håller med Johan att det där utbildningen är jätteviktig här, och det som regeringen faktiskt satsar ganska mycket på är grundskolan. Vi ökar antalet årsveckotimmar för att alla barn och unga ska ha bättre möjligheter att lära sig läsa, räkna och skriva. Det här är jätteviktigt, för att vi vet att våra inlärningsresultat just där har gått neråt. Vi har det där förnyade här stöd som alla elever ska få i skolorna, och vi till exempel förbjuder också användning av mobiltelefoner i klassrummen för att det där trygga arbetsron.
Sen är det en tillväxtåtgärd?
Nej, men ja, det var en kommentar till Johan Kvarnström. Det är en tillväxtåtgärd på sikt, att en hög utbildningsnivå är jätteviktig för det där tillväxten och Finlands framgång, och det är just där i grundskolan som det här skapas. Men en sak som en direkt tillväxtåtgärd som jag tror att Johan Kvarnström inte kommer att kritisera, det är att regeringen gör en massiv satsning i forskning, utveckling och innovationer. Och det här är jätteviktigt med tanke på tillväxten, för en förutsättning för tillväxt är att man ökar produktiviteten i Finland, och där har vi fallit bakom Sverige, Tyskland, Norge, Danmark, och all forskning visar att just de här forskningsbidragen ökar tillväxten där, och den är ju historisk, det tror jag inte att SDP heller kritiserar. Arbetskraftsinvandringen har vi det där nog ganska långt samma syn, tror jag. Jag tror, eller ska vi säga att SFPs partilinje är nog mera, kanske ännu mer ambitiös än vad Socialdemokraterna så åtminstone tidigare här. Sen måste man ju ärligt säga att arbetskraftsinvandringen är en sak där vi inte har något på det sättet konsensus inom regeringen, att SFP skulle ha en betydligt mer ambitiös linje. Gällande dynamiska effekter så för SFPs del så skulle vi gärna ha kunnat använt dem tidigare. Vi har sedan förra hösten talat varmt för att vi behöver kraftiga tillväxtåtgärder, och är därför nöjda att det gjordes. Men jag skulle fråga Johan, hur finansierar ni de här tillväxtåtgärder? Varifrån, vilka skatter höjer ni, eller var anpassar ni annars?
Ja, ska vi ha Ottos frågetimme eller Villes?
Det här börjar låta lite som riksdagens frågetimme, det har ni rätt i. Och det här, jag vill hålla fokus ännu på det här tillväxtpaketet som regeringen kallade det, alltså från förra veckan. Ja. Även om det är så att det här är komplicerat och många saker hänger ihop på sätt och vis. Kort replik ännu på det här som Otto Andersson frågade, det vill säga hur finansierar ni era alternativa förslag?
No, vi har ju i det här nya läget har vi ju politiskt retoriskt en enkel början i och med att vi har ganska stort svängrum redan med att inhibera en stor, största delen av de här regeringens nya skattelättnader. Men sedan
nu talar du hypotetiskt alltså, att ni skulle inte gå med på de här skattelättnaderna i
samfundsskatten och betydligt och flera hundra miljoner euro mindre
för
inkomstskatten. Sen om forskning, utveckling och innovationer, så det är sant, det är jätteviktigt. Och därför var det ju otroligt värdefullt att vi fick en parlamentarisk överenskommelse förra perioden. Och man kan ju då förstås säga att det betyder att oavsett regeringskoalition så skulle den här sakerna framskrida. Men vi vet också att ekonomiska läget är väldigt svårt, så att i det läget hålla fast vid så är ju en fin sak. Som nog regeringen kan äras för. Men sen någon grundläggande undervisning håller jag helt med Otto Andersson att den är liksom helt central, väldigt viktig. Men kommunernas situation är ju nu väldigt svår, så jag är bara orolig att redan innan de här nya nedskärningarna som drabbar kommunerna så blir det väldigt svårt att nedskärningar inte ska drabba grundskolan.
Otto Andersson, kort replik. Jag ber er hålla lite mer komprimerade repliker. Ja. Sen tänker jag öppna upp ett annat spår här.
Kort grundskolan. Nu det där så riktas det 75 miljarders nedskärning i kommunernas statsandelar.
Miljoner.
Och hela den där statsandelspotten är 4 miljarder. Så alla ser den där. Och vi har 300 kommuner, så alla inser de här dimensionerna. Dessutom så satsar regeringen permanent 200 miljoner till just uttryckligen grundskolan. Så den där risken för utbildningsnedkärning är ganska liten, och kommunförbundets vd sa ju i det där Hesari att hon tyckte att kommunerna slapp över, liksom på finska hämmästyttävän vähällä, var det där korrekta. Men jag släpper inte riktigt Johan Karlström där nu, för han svarar inte på frågan. Han sa just att sossarna skulle rikta sådana här riktade stöd, skattestöd till investeringar. Men det kostar ju också, att på något sätt måste Johan finansiera det där. Och det kom inte svar att hur, om ni vill sänka några andra skatter än vi, så kostar det ju också. Att på något sätt måste ni ju finansiera det också. Så hur är det?
Ja, ska vi fortsätta?
No, Kvarnström, riktigt kort också. Nu håller mitt tal lite på att ta slut här, för jag vill gå vidare. Men du får svara på det här.
Ja, men alltså det finns ju också andra skattelättnader regeringen har gjort den här perioden vi kan inhibera. Och sen tror vi också att på samma sätt som regeringen nu tror på dynamiska effekter, så tror vi också på dynamiska effekter av investeringar i välfärden, och att till exempel vårdkostnaderna kan sjunka över tid om man investerar för att kunna satsa på tidigt ingripande och förebyggande arbete. Sedan har vi flera skattepolitiska linjedragningar i vår skuggbudget. Och ni vet om det är allt från onoterade bolag, skattelättnad med flera.
Jo, men det har vi hört nu ganska mycket också i tidigare sammanhang här. Jag vill alltså fokusera på det som regeringen beslöt förra veckan. Ganska omfattande paket när det gäller de här finanspolitiska åtgärderna. Ännu om inkomstbeskattningen. Johan Kvarnström, ni är kritiska. Du är kritisk till att höginkomsttagarnas skattesats sänks och de får ganska mycket mer i handen. Men håller du med om att det behövs mer arbete i Finland, och att om det här sporrar höginkomsttagare att jobba mer, så är det hemåt för alla? Håller du med om det?
No, jag tycker inte att det argumentet riktigt håller, för att den här skattesänkningen, den är inte riktigt linjär, utan den skjuter ju höjden därefter en 8-9 tusen euro per månad. Och jag har svårt att, jag känner ingen som tjänar över 10 000 euro i månaden som skulle ha downshifta, utan det är tvärtom människor som har arbete som en slags livsstil och redan jobbar mer än någon 40 timmars arbetsvecka. Det kan vara en välfärdsområdesdirektör, det kan vara vad som helst för människor i ledande positioner. Att jag har svårt att säga att någon som tjänar 20 000 euro i månaden kommer att börja arbeta längre, fler arbetstimmar, längre arbetsveckor på grund av den här ändringen.
Kan det, Otto Andersson, gå så som vi har sett att ha en, till exempel i läkarbranschen, att vissa börjar jobba mindre som redan tjänar ganska bra, helt enkelt för att de har råd med det och nu kommer att ha ännu mer råd att göra så?
Jag ska kanske inte börja spekulera. Regeringen har byggt sitt beslutsfattande på det att finansministeriet ser det här som en av de effektivaste tillväxtåtgärderna. Erfarenheterna i Sverige visar att de här åtgärderna har varit lyckade, alltså om vi tänker ur tillväxtperspektiv och nationalekonomiskt perspektiv, och till exempel som jag sa, vissa vihreällä ansåg att just den här åtgärden hör till bland de bästa tillväxtåtgärderna. Att det finns mycket som talar för att det här är bra. Men så som i all ekonomi, all ekonomisk utveckling, vi vet inte hur konjunkturerna utvecklas, hur världsläget utvecklas, det är omöjligt att säga. Men det här är liksom, om vi skulle bara låta bli att göra någonting och inte göra ingenting, så jag tror inte att landets tillväxt skulle lyfta. Och kanske där ser jag att sossarna har inte riktigt nu lyckats åtminstone ännu leverera ett trovärdigt tillväxtpaket.
Kvarnström, helt kort.
Ja, jag tycker igen att regeringen är den som skulle behöva komma liksom upp till bevis, för att vi har det beror mycket på dåliga konjunkturen givetvis, men vi har dåligt sysselsättningsläge, vi har arbetslöshet på över 9% och det är stor osäkerhet kring de här skattesänkningarna, och det som jag nu vidhåller att jag tycker ändå att det ur moralisk synpunkt också är en väldigt olycklig timing i och med att det sammanfaller med åtgärder som på riktigt skapar fattigdom.
Jag måste fråga dig, Otto Andersson, här en annan sak, och det är förstås statsskulden. Ett av regeringens uttalade mål var att det ska bli slut på den här skuldspiralen. Mer specifikt heter det att statsskuldens andel av BNP ska minska från vad den är nu fram till 2027 när regeringsperioden tar slut. Nu har skuldbördan ökat de två första åren. Håller det här målet fortfarande?
Regeringens mål håller, och det håller vi fast i. Men för SFPs del så har nog alltid det allra viktigaste varit att vi får fart på tillväxten. Jag sa på SFPs parti förra våren att SFP ska inte vara skattebjörnspartiet nummer ett eller kamrerspartiet nummer ett i Finland. Det finns nog andra konkurrenter till det. Och vår syn i SFP att vi måste få fart på tillväxten nu. För annars har vi de här väldigt besvärliga, eller nästa regeringar, de här väldigt besvärliga förhandlingarna framför sig. Att ska man höja skatten ännu mera, ska man ta mera skuld eller ska man skära mera? Det är de alternativen som ligger på bordet om inte vi får nu fart på tillväxten. Och jag tror nog att Johan Kvarnström också anser att den här tillväxtökningen nu är helt central. Och det är ju det här som ligger bakom regeringens beslut. Och när Johan Kvarnström säger att det är en olycklig timing, så förstås så har inte regeringen kunnat påverka att Donald Trump nu till exempel tar fram våldsamma handelstullar som på riktigt kan vara destruktiva för hela Europas, hela världens och hela Finlands ekonomi. Och då måste man ju komma med något motdrag som är tillräckligt kraftigt att det liksom ger en kick för den finländska
ekonomin. Men de här tullarna kom för en månad sen och statsskulden har ökat nu i två år.
Men det har ingenting att göra med den diskussionen att om vi inte får fart på tillväxten nu så kommer den här skuldsättningen garanterat att öka i en mer markant grad, eller så kommer vi att vara inför jättehäftiga skattehöjningsförslag eller nedskärningsförslag. Och jag är på riktigt jätteorolig inför det för att det är helt, måste säga högt att inga nedskärningar är någonsin lätta och skattehöjningar är också ofta tillväxthämmande. Så vi, det finns inget alternativ. Vi behöver fler arbetsplatser, vi behöver nya investeringar, vi behöver fler framgångsrika företag för att lyfta upp skutan Finland. Och det är det som är bakom regeringens förslag.
Johan Kvarnström, håller du med om att det absolut viktigaste på sikt är att få igång tillväxten?
Alltså jag håller helt med om att vi måste få igång tillväxten, och därmed, det hänger ju starkt samman med sysselsättningen, och för att vi kommer inte att lösa ekvationen hur vi än pusslar med nedskärningar och skattehöjningar. Så i den stora bilden är jag helt enig med Otto Andersson. Och det här visar ju, men ändå på tal om statsskulden, att det här visar ju att särskilt Samlingspartiet överdrev sin retorik kring statsskulden i senaste riksdagsval på ett sätt som de nu får äta upp. Och det, i det här halvtidsöverläggningarnas paket så ingick det ju också, för att man nu sen ska kunna visa i slutet av perioden att skuldsättningen delvis stabiliseras, så tar man den här 1 miljard från statens pensionsfond. Men det är ju i praktiken liksom också en utgift för staten.
Ja, bara för att hålla lyssnarna med igen här, så ett led i det här beslutet som regeringen tog var faktiskt att plocka in 1 miljard euro från statens pensionsfond för att bekosta de här skattelättnader. Det här är alltså en fond som ligger så att säga utanför statens normala budgetramar, om jag har förstått rätt. Otto Andersson stöder SFP också den här budgettekniska åtgärden.
Absolut. Nu tror jag det för allas fördelar.
Varför inte bara öka låntagningen?
Det är betydligt bättre åtgärden än att skära mera någonstans eller höja skatter. Jag tycker att det viktiga är att vi gör åtgärder som på riktigt kan, och jag tror att de här åtgärderna som regeringen föreslår kommer att få fart på tillväxten. Då tycker jag att en budgetteknisk diskussion är kanske lite sekundär i det.
Replik, kort. Min poäng var kanske det att det hänger samman med Samlingspartiets förra valretorik och att de också gör det för att de nu ska kunna säga att skuldsättningen minskar,
men
fast de
ska egentligen inte... Är nu inte representerat här i den här debatten.
Det får du ta Johan i salen med dem.
Ja, Otto Andersson.
Jag tänkte bara säga att jag börjar inte representera kokomus här. Johan och sossarna sköter det nog själva sen i riksdagen.
Men du representerar ändå en regering som där ni är med, som leds av Samlingspartiet, eller Samlingspartiet är största partiet. Jag lovar att komma in till samfundsskatten. Jag hoppas lyssnarna tycker att skattepolitik är lika intressant som vi tre. Den ska alltså sjunka från 20% till 18%. Och det här är alltså den skatt som företag betalar på sin vinst. Men sen när jag lite tittar här på hur den här samfundsskatten ser ut i andra länder i Europa. Så det här är en ganska låg skattesats, 18%. Den är till exempel 20,6% i Sverige, 25% i Holland och Belgien, i Tyskland närmare 30%. Hur ska man förstå den här sänkningen, Otto Andersson? Eller egentligen är frågan så här. Finns det en risk att det här ekonomiska rörelseutrymme som företagen nu får, att det rinner ut till ägarna och inte sporrar tillväxten?
Du det där glömde i den där listan att nämna Irland. Där den här samfundsskattesatsen.
Nu nämner vi Irland också.
Samfundsskattesatsen är otroligt mycket lägre. Och där har där Irland fått en massa utländska investeringar. Jag är lite förvånad över Socialdemokraternas kritik för samfundsskatten. För det är ju en liksom skattesänkning som faktiskt riktar sig till liksom väldigt brett spektrum av det där finländska företag. Och det är bara ett faktum att arbetsplatserna skapas i företagen. Det är företagen som investerar. Vi måste göra vårt yttersta för att också förstärka näringslivets och företagens framtidstro. Den här samfundsskatten, så den är ju så att säga en allmän skattesänkning. Den är inte riktad. Jag förstår att Johan ville rikta skattesänkningar, men det här är ju en ganska jämlik skattesänkning på många sätt.
Mm. Johan Kvarnström.
Jag tänker som så att vi redan har en ganska konkurrenskraftig samfundsskattesats i Finland på 20%, och det är ju just under EUs medel. Och jag tänker att man kan hänvisa till att det har gått att locka investeringar till Irland som har den lägsta, men jag tänker att det är bara ett land som kan vinna en sån tävling till Race to the Bottom, och jag tror inte att det är inte Finlands styrka, vi ska inte konkurrera med de allra lägsta skattesatserna. Vi måste ha andra styrkor, och så måste man också se då vilka ekonomiska följder de åtgärder får med vilka man finansierar den här skattesänkningen, och där är jag orolig över hur utbildningen påverkas, hur kommunernas ekonomi påverkas och överlag hur ojämlikheten.
Men Johan Kvarnström, varför är det fel att en till exempel frisörsalong i Ekenäs har lite mer ekonomiskt rörelseutrymme?
De flesta frisörsalonger i Ekenäs är inte aktiebolag som omfattas av samfundsskatten.
Otto Andersson, nu tittar du på mig. som om jag antog att du ville ha en replik här, men jag tolkar det alltså som här, Otto Andersson, att det här målet om att bryta skuldspiralen fortfarande är relevant. Det har inte slopats, trots att siffrorna kan tolkas som ganska olycksbådande.
Regeringspartiet har inte fattat något beslut som ska avvika sig från regeringsprogrammet där, men däremot så är de här tillväxtåtgärderna någonting som inte fanns i regeringsprogrammet, utan det här är ju en reaktion på det nuvarande läge. Till Johan skulle jag ännu säga att eftersom vi sackar efter alla våra referensländer, så är det nu inte vettigt att göra ett sånt här drag att vi sänker samfundsskatten som också ökar vår konkurrenskraft jämfört med våra referensländer som då har lite högre.
Jag skulle helt enkelt i det här svåra ekonomiska läget ha prioriterat annorlunda och vilja sätta pengarna med till utbildning och vård, men Det är, därför har vi ju olika partier.
Jag hörde Otto Andersson ännu inte ett svar på det här. Finns det en risk för att den här samfundsskattesänkningen inte leder till investeringar utan att den hamnar hos ägarna, aktieägarna till exempel?
Jag tror att det ger en kraftig framtidssignal för våra företagare och näringsliv. Och så har ju reaktionen också varit från näringslivet och Finlands företagare. De välkomnar den här skattesänkningen och det är en viktig signal.
Ja, och jag ifrågasätter inte de positiva effekterna, men jag bara tänker att de inte väger tyngre än de negativa effekterna som man finansierar det med.
Här sätter vi punkten här gången. Tack så mycket till riksdagsledamöterna Otto Andersson SFP och Johan Kvarnström Socialdemokraterna för den här debatten. Slaget efter 12 igen imorgon. Mitt namn är Ville Hopa.
Tack.